Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Både krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Med mig Miran Andersson.
Och president Kalle. Här för att se till så att reglagen sköts.
Radio åt alla har varit snälla och gett oss ett ljudkort som vi då inte förstår hur det fungerar. Så Kalle är här och pillar på penalerna, så att säga. Vi spelar ju in lördagen den 11 april. Så det är ju...
Det är fredsförhandlingar at this moment.
At this moment, going down Islamabad.
Det är val i Ungern i morgon bitti.
Yes.
Så det är två saker vi gärna hade kommenterat efteråt.
Ja.
Som vi nu får kommentera så, förväg. Precis. Så det blir den bästa sortens avsnitt där vi gissar väldigt mycket.
Vi får gissa. Var vill vi börja? Vill vi börja med Ungern eller?
Ja, men det är väl lite roligt ändå. Mm.
Det känns också som att det är högre chans att man får rätt.
Mm. Orbán. Okay.
Du tror på Orbán?
Nej.
Jag bara sa hans namn.
Okej,
okay. jag kan för dynamikens skull. Så Trump var ute med ett jävligt nice som påverkansoperation idag. Eller det heter det ju inte om det inte kommer från
Ryssland.
Då är det bara vanlig
sparkling utrikespolitik.
Exakt. När han var så, jag älskar Orbán. Om Orbán vinner, då kommer ni få låna jättemycket pengar av oss. Och vi kommer investera jättemycket i Ungern.
Ja, det är schysst. EU har ju kört lite andra...
Motsatta
grejen då. Inte heller en påverkanskampanj, men...
Man är mer okej med EUs påverkanskampanjer eftersom att Ungern är en del av EU. Alltså,
okej, du tänker så. Jag.
Ja, och de jättegärna hade fått sluta vara en del av EU om de hade velat.
Ja,
men det vill de ju inte. Så att det är lite som att det är inte samma sak om en random person på gatan går fram till mig och skriker till att jag ser för jävlig ut. Eller om min fru säger det. Alltså det är olika saker. Du förstod precis vad det här var på väg.
Yeah, exactly. Ja,
men det finns ju en likhet.
Den ena liksom, är okej.
Okay.
Och kanske till och med rätt och riktigt.
Det kan vara okej. Okay. Det beror ju på. Jag ska inte säga att man får skrika att ens partner ser för jävlig ut. Men min partner får det.
Fast det finns en annan aspekt av det som är så...
Hon har rätt i sak.
Nej, alltså jag släpper det här exemplet. Jag tänker att...
Det kommer bli svårt.
Det är kanske bättre att... liksom en främmande makt tar sig in i min telefon och läser mina meddelanden än att Sverige gör det. Liksom. Alltså, fattar ni?
Ja, ja.
Det finns
absolut.
Ju någonting också med att ifall Ungern är en del av EU kanske inte EU ska liksom fulspela så. Eller fulspela, för det beror sig på om man ser det då. Men jag menar, vi skulle ju kalla motsvarande saker på andra håll liksom för fullspel.
Nej, fullspelet som är så här, om ni inte, om Orbán vinner valet så kommer 10 000 tyska bögar flytta från Ungern.
Nej, jag tänker på de här liksom, oj, nu avslöjar olika media olika grejer som Ungerns Fidesz-ministrar har gjort. De har typ ringt Rysslands utrikesminister under ett EU-toppmöte så bara, de andra säger det här. Alltså, de har verkligen gått ut från ett möte om typ hur de ska stöd till Ukraina eller någonting. Bara ringt upp Ryssland och varit så, vi håller på att göra det här nu. Mm. Så det är liksom, och ena sidan kan man tycka så här, det här borde typ vara någon sorts förräderi som borde vara straffbart. Å andra sidan, det här har ju västerländska säkerhetstjänster suttit på länge och bara råkar släppa just nu. Och sen så är det media som avslöjar detta, men det är bara för att de har blivit matade med de här uppgifterna av en säkerhetstjänst liksom.
Men precis, så. Och då blir det återigen så. Men om man är den enda killen som går ut och ringer Ryssland,
jo,
när alla andra går ut och ringer CIA liksom, så kanske, alltså jag menar,
jo. Nej.
Don't hate the player, hate the game liksom, i någon men.
Jag tycker verkligen inte synd om dem, men det finns ju, alltså, bara det är liksom, för man tänker då så konstigt, rättsstatsprincip fast rätts EU-princip versus olika liksom. Ja, jag vet inte.
Tänker ni att de ringde och sa någonting som Ryssland inte redan visste? Eller mer att det är störigt att de ringer?
Mm.
Nu ringer han. Ringer han på sin privata telefon, det här jävla puckot.
Och han gör det bara för att spexa inför EU.
Men han ska vara så jävla kul. Jag känner en kille i Ryssland, jag vet inte om jag tar med det, men han och jag är ganska tajta. Vi har varit på en ö tillsammans. De har väl en motsvarande Epstein Island. EU är taskiga. USA är taskiga, alla är taskiga.
Ryssland, jag vet inte vad de har gjort. Jag antar att de har jobbat mycket med TikTok och sånt. Det är väl så de sitter påverka valet i Rumänien och sånt. Och att de gick all in på olika disinformations-TikToks och sådana saker. Det var ju något snack om att det hade läckt en plan att de skulle genomföra ett fejkat mordförsök på Orbán som skulle väcka sympatier och sånt. Okay. Det känns verkligen som att potentialen att bli så. Vi gjorde det här lite för... Vi tänkte det här planen lite för bra och sen så bara, oj, vi råkade faktiskt typ döda Orbán eller få honom att hoppa av eller någonting. För att vi, så de utan någon anledning lade de ner den planen.
Ja, men det är jobbigt om man så rekryterar folk för deniability. Mm. Så man, det är inte ens egna killar, men man hyr in och så är man så, det är jätteviktigt att han inte dör. Och sen ballar det ur liksom. Och så råkar man ha dödat dem. Så då hade ju andra sidan, det tänker jag hade ändå hjälpt partiet en del.
Ja.
Om Orbán hade blivit mördad.
Ja, vilket leder oss sämlöst in i Iran. Men det var alldeles för tidigt, så det gör vi inte.
Det är för tidigt här. Ja, nej, har du några mer tankar om det här valet då?
Nej, alltså...
Det verkar väl gå jättedåligt på Orbán.
Nej, grejen är så här. Det finns massa opinionsundersökningar. Och tydligen finns det ingen opinionsinstitut i Ungern som är så neutrala. Utan det finns så här, de regeringslutande opinionsundersökningarna. Och de opinionslutande opinionsundersökningarna. Och båda ger 10% övervikt för sin kandidat.
Ja, liksom.
Okay. Så... Alltså, man kan ju då se att typ, om man väger samman dem så blir oppositionskandidaten större, liksom. Men det är kanske bara för att det finns fler institut på den sidan. Så jag vet inte fan vad man ska tro om det. Alltså, sen så bara får man typ kolla på det på nivån så här, borde det inte finnas bas för ett missnöje och så? Det tänker jag med att det borde gå sämre för Fidesz nu än vad det gjort förut. För att det går väl inte jättebra för Ungern liksom, ekonomiskt och så. Dels för att de har det här olika EU-bråken och sådana saker. Så, och han har suttit 12 år eller någonting nu. Mm. Så det kanske är bara... Det brukar bli svårare och svårare att vinna val när, ju längre man sitter och sånt. Så jag är öppen för att Orbán kan förlora detta.
Och då är det någon så folkpartist typ som vinner?
Nej, utan det är han... Eller jo, det är han väl nu för tiden, men han är ju gammal Fidesz-medlem själv. Så den liksom...
Womp, womp.
Ja. Men han är ju också någon sorts så medelklass, någonting liksom... Alltså, medans Fidesz traditionellt har dratt mot så småstad, landsbygd, bas på något sätt. Så han har väl det mot sig, men tydligen har han kampanjat extremt mycket på landsbygden. Så, men, nej, jag vet inte. Jag tänker bara att det har potential att bli ganska mycket ett annat läge... När inte ungen kan blocka massa saker hela tiden. Liksom.
Hade man kunnat få en lista på vad det är för grejer ungen har sabbat vad gäller kriget i Ukraina? Så att det känns som...
Nej, jag kan inte ge en sån lista, men det är ju väldigt mycket...
Mycket kommer med de här frusna ryska tillgångarna är väl att de har förhalat det på olika sätt.
Och bara konkreta stöd har de också förhalat. Och, massa, och det brukar väl bli så att de brukar ge med sig till slut, men allting sker liksom 6 månader senare än vad... Alla andra vindlar och så. Å andra sidan, nu är väl Slovakiens regim, regering, president mer ryskvänlig än. Så nu kanske det finns någon annan som kan bara gå in och blockera motsvarande saker. Jag vet inte. Det är ju ball, i alla fall, att de har tagit Ukrainas guld. I en jättekonstig, liksom...
Rysslands guld?
Nej.
Va?
Nej, utan... Ukraina skulle köra guld i en pansarbil till Österrike, du vet så här, alltså riksbanksguld typ. Och då så bara stoppade ungen det och tog det.
Va?
Och bara så, det här har ni inte fyllt i rätt papper för. Och förresten så är det ju så att det går en gasledning från Ryssland genom Ukraina till Ungern som ni väger reparera väldigt snabbt, för den är trasig nu. Eventuellt för att Ukraina har pajat den, eventuellt för att Ryssland har råkat beskjuta den. Och de var så, ifall inte ni fixar det, då ska ni glömma att få se det här guldet igen. Bara. Ja. Men var det inte för att de hade liksom fyllt i fel papper? Bara, nej, nu,
det är både och.
Det känns väldigt 1800-tal.
Och då, sa typ Zelensky typ... vår säkerhetstjänst har lönnmördat folk förut eller inte, alltså, i den stilen. Då blev det liksom en sämre stämning utav det där, liksom. Men det kändes också som att antagligen var så, de gjorde det inför valet för att typ få igång en sån dynamik liksom, så att Orbán kan stärka sitt kort att liksom så vi försöker bli pressade för att dras in på Ukrainas sida, fast det är bara dåligt för Ungerns befolkning liksom. Så att,
vad tycker ungrare om kriget i Ukraina? Har man någon aning?
Det finns säkert opinionsundersökningar om som är gjordet av antingen statliga eller oppositionslutande institut, men det är väl säkert blandat.
Alltså jag tänker ju till exempel att de inte, ungrare generellt sett, inte uppskattar stora flyktingströmmar.
Nej.
Som ju påverkar, alltså det är ju samma i Polen, man pratar inte så mycket om det, även om Polens regering är väldigt pro-ukrainsk, så finns det ju liksom ett rätt stort motstånd mot hjälpen till Ukraina, eller man, av olika skäl då, både för att man ser Ukraina som en konkurrent i jordbruksproduktion och så, men också på grund av att, och jag förstår att det är märkligt i en svensk kontext, men att allt är inte hudfärg och islam när det kommer till rasism liksom.
Nej.
Det finns ju historiska konflikter mellan Ungern och Ukraina och historiska konflikter mellan Polen och Ukraina som är på det sättet som gör då den typen av stämningar eller inställningar. Så jag kan tänka mig att Ungerns befolkning i alla fall nu eller liksom kanske är för Ukrainas liksom mot rysk invasion, men varför ska vi ge pengar till dem när vi inte har det så jävla bra när vi har det, den.
Vi får ju vänta helt enkelt tills efter valet egentligen, men se ifall det händer någonting.
Ja, men jag
tänker en dålig dag att spekulera, men
jag tänker att Orbán vinner.
Alltså
nu säger jag bara.
Och tänker du att han gör det fair and square, eller tror du att det kommer bli massa så, var det här ett valfusk på massiv nivå? Eller?
Jag tänker att det kommer att vara så valfuskdiskussioner.
Det jag tror... det kommer att vara oavsett, men liksom hur grava, alltså att det verkligen är så EU liksom försöker göra någonting åt det liksom.
Det vet jag inte.
Men det handlar väl...
Jag tror att oppositionen vinner.
Ja, bra. Ja, ja.
Du klipper. Jag tror att det blir ett dödläge där det måste bli nyval. Jag tror att valet inte genomförs på grund av oroligheter i landet.
Jag tror att Ryssland gör en blixtinvasion.
Men vad... Okej, konsekvenserna om Orbán losar är... EU får det lite smidigare i att skicka medel till Ukraina.
Ja, det, så är det nog.
Resultatet om Orbán vinner, är det att det fortsätter vara lite bull att skicka grejer till Ukraina från EU:s sida, eller
ja,
är det någonting
typ,
annat?
Ja, men det är väl också så här typ EU kommer fortsätta försöka typ bråka med att stoppa olika sorters stöd till Ungern och typ att ta bort olika regler om att det måste vara konsensus för olika saker, för nu är det så det räcker med att en person lägger veto. Och så har man också vilken jävla dum organisationsstruktur är det?
Autonoma rörelsen. Helt plötsligt
Beden
och sånt EU är bara ett stort så vansinnigt vänsterprojekt. Vem fan bestämmer?
Ingen kan.
De börjar med en sån mårrunda bland alla representanter. Någon säger jag mår helt okej, okay. Någon annan skriker hur fan kan du mår okej okay när världen ser ut
som den gör. Exakt. Men för anledningen till, för liksom, alla måste väl lite vara inne på att kriget i Ukraina kommer troligen vara över inom 4 år. Alltså, troligen. Mer troligt än för 4 år sedan.
Jag tror att kriget i Ukraina är över om 4 år.
Ja.
Jag tror att kriget i Ukraina kommer pågå i mer än 4 år. Du läser det sen, Kalle.
Ja.
Du
om 4 år.
Du får tillbaka.
Men jag bara
klippa om i efterhand. Vi får thumbnaila det här på något sätt.
Men jag bara, alltså att stakesen är ju relativt höga. Alltså för EU:s sida.
Absolut. Jag tänker att det inte handlar bara om det heller. Alltså jag tänker att Orbán, även om han liksom vill att Ungern ska vara kvar i EU, så tillhör ju han en frontfigur för en tendens inom EU. Och jag tror att det är kanske det mest viktiga. Alltså att förlorar den liksom högerradikala frontfiguren på något sätt för det här, om de förlorar. Men jag menar, å andra sidan, om alternativ för Deutschland för bilda regering i Tyskland.
Eller Le Pen
liksom,
vinner nästa
presidentvalet. Då förändras ju alltid grunden. Men man kan ju se det som en backlash mot liksom den tendensen inom EU.
Mm.
Nog om detta.
Nog om detta. Iran.
Ett land.
Ett land, ett rike, ett imperium.
En civilisation för 1000 år på nacken.
En civilisation. Och det fick det fortsätta vara, trots Trumps hot. Det har ju varit två ganska skakiga veckor sedan förra avsnittet. Och jag tänker att...
Det har inte hänt så himla mycket, men det har blivit vapenvila. Det är ju det som är...
Jag tycker inte det har hänt så mycket. Jag tänker att det har hänt... Det finns ett par... intressanta liksom nedslag man kan göra i de senaste veckorna.
Okej, jag bara säger så, jag menar, det har inte avgjorts. Vi kan inte säga liksom utfallet så mycket klarare på lite längre sikt än vad vi kunde för 2 veckor.
Var Hormuzsundet stängt för 2 veckor?
Ja, det var stängt. Eller så stängt, det är ju inte stängt. Det har aldrig varit 100% stängt. Men passagen av liksom fossilbränslen genom sundet har ju sedan kriget startade gått ner extremt mycket kapacitet och ligger i dagsläget på typ 10% av full kapacitet. Eller så.
Jag tänker att mycket av det vi pratade om i förra avsnittet angående liksom vad som händer nu och hur man ska förstå en vinst och så vidare, så är det ju uppenbart att USA har förlorat det här kriget i den meningen att det är intressant att prata om det eller inte. Liksom. Men och jag tänker att man är en grund för att reda ut det, så tänker jag att det finns en ganska avgörande bit i det här. Och det är ju att Iran inte har gått till förhandlingsbordet, utan de har villkorat satt sig vid ett förhandlingsbord.
Mm.
Vilket ofta är en... Då har man ju liksom inte... Man har inte kapitulerat.
Nej, de kommer ju ur en styrkeposition dit liksom. Mm. För att de har någonting som alla vill ha mycket mer än...
Det här kriget.
Ja,
men det är väl också att det är första gången de sitter och förhandlar direkt mot varandra sedan 2015.
Mm.
De har inte förhandlat med någon amerikan face-to-face sedan Obama. Liksom. Mm.
Gör de det nu? Face-to-face till och med?
Ja, de är i Islamabad just nu. J.D. Vance är där och representerar USA.
Jag trodde att det fortfarande var så typ man går in i ett rum och pratar med Pakistan. Sen så går nästa person in på den andra sidan.
De
ska sitta i samma bord.
Nu är det
okej.
På riktigt liksom.
J.D. Vance som inte kan hålla käften. Det är väldigt spännande att se vad som...
Nej, men jag tänker också att det är intressant.
Varför har du inte en kostym på dig?
Och vilken ände ska man då börja i det här? Alltså, ska man prata om själva förhandlingen liksom, och de här kraven som har ställt fram och vad vi vet om de här och hur viktigt det verkar vara för Trump hur det här nu paketerats? Det skulle jag säga är den här varför det faktiskt jag tror att det kommer att bli fred nu.
Mm.
Är för att det som händer nu är ju slaget om freden. Hur den ska förstås och upplevas.
Så du tror inte på det på bordet att det bara bryter ihop de här förhandlingarna och de bara köra igen?
Det är, skulle jag säga, är om Israel. Att Israel är den aktören. För det här är ju också en intressant aktör. De är ju inte med i det här.
Nej.
Och har ju typ motsatt sig det.
Mm.
Och
ja, det var ju någon från så regeringen som gick ut och kallade Trump typ fjolla liksom.
Ja, precis. Ja. Fegat ur liksom. Och de fortsatte köra i Libanon, har ju bombat Libanon extremt hårt. Och Iran hävdar och Pakistan hävdar att Libanon ingår i
förhandlingar,
alltså i vapenvilan. Mm. Och då sa ju Trump till Netanyahu, men vad fan, fuckar inte det här nu liksom. Mm. Men den stora grejen är ju den här 10-punktslistan liksom, av de här. Vad är det? Vilka punkter var det som de förhandlade om som gick fram till, kom fram till att de skulle båda parter kunde acceptera en vapenvila? Och jag skulle säga att mycket tyder på att det är Zarif, alltså utrikesministern i Iran, som ju är den aktör man liksom ser mest av.
Mm.
Att det är hans 10-punktslista som i alla fall, antagligen modifierat, kraftigt modifierad, har accepterats. Liksom.
Och i den inbegrips även att de ska få förädla uran? Eller?
Ja, till en viss procent. Och sånt. Ja, så det, men det är ganska alltså mycket ett sånt 2015-avtal.
Ja, exakt.
Nästan rakt upp och ner. Plus liksom regler kopplat till Hormuzsundet.
Mm-hmm.
Vilket ju då är en vinst. Alltså som att Iran verkligen kommer stark. Alltså om det blir USA ska lyfta alla, alltså, och det är det de förhandlar om nu. Jag tror att Irans, de här kraven som Iran har gått ut med, som är det vi vet om, och nu kallar ju alla den andra sidans krav för liksom helt vansinniga och otänkbara. Men det har ju pratats om att det finns de här röda linjerna, kraven från Irans sida, som bland annat är så här krigsskadestånd.
Jaha.
Från USA, att USA ska erkänna Hormuzsund, alltså Irans rätt att ta ut tullar i Hormuzsundet, och att USA ska stänga alla sina militärbaser i Gulf. Alltså det är liksom, sen är det ju maximalistiska krav, och de kommer ju inte bli så. Alltså är ni med? Det är liksom inte en det är inte en kapitulationsförhandling som sker. Utan jag tycker det är tydligt att diskussionen handlar om, för USAs del, det här kriget blev inte som vi hade tänkt oss. Den här utnötningen som sker, den vill inte vi ha. Och då är inte, för USAs del handlar inte det om förlust av människoliv. Det skiter de nog fullständigt i. Utan både då den politiska kostnaden för Trumps del, att om det här bara skulle fortsätta måla på. Men framförallt då den internationella marknaden, som ju har tagit stor stryk av detta, och det skulle ju också bara öka över tid. Liksom.
Ja, och det, ja, precis. Och det håller ju bara på att öka över tid. Nu liksom, och som sagt, alltså, vad är det nu? Vi är inne på dag 42 eller någonting, utav att sundet är det, väldigt kraftigt reducerat. Då, liksom. Som jag förstår det, är liksom, det har aldrig hänt en så stor till, vad säger man, supply shock, säger man på engelska. Liksom. Men, alltså,
alltså logistikkollaps.
Ja, eller? Men alltså tillförsel chock av bräck som det sker nu liksom. Det finns ingen motsvarande tidigare i historien. Och det är ju det här, alltså, och det tycker jag liksom är svårt, att det finns sådana lag-effekter i det här på något sätt, att dels har vi det här då, det tar liksom lång tid för de här tankefartygen att åka från Persiska viken till de olika hamnar där oljan ska lastas av liksom.
Eller så, Arabiska viken som Pete Hegseth kallade det.
Okay. Var det sant?
Ja, där, så effekterna blir liksom inte kännbara direkt när det sker liksom, utan det blir så här när de, när det skulle komma ett skepp som inte kommer längre liksom, det är då det bara hända. Och den tiden har vi liksom kommit upp i nu. Så då tänker man ju så, okej, okay, då borde det så bara oljan ta slut jättemycket. Fast då finns det ju andra faktorer då, som dels att det är bara 20% fortfarande. Så att det blir mer bara som att det saknas olja.
Men det blir dyrare.
Ja, liksom. Och andra sen, hade man haft en sån effekt att 100% av oljetillförseln skulle sluta, då skulle ju bara, alltså, hela världssystemet kollapsa på ett sätt jag tror inte vi kan liksom föreställa oss hur extremt inbyggda vi är i liksom den
fossilindustrin.
Ja, ja, precis. Det finns så mycket kedjor som vi liksom inte ser i vår vardag, men som vi är extremt beroende av, som liksom bygger på det. Men det är ju som en buffer då, att det inte är allt såklart, men en annan buffer är ju att man har de här strategiska oljereserverna. Och det är ju någonting liksom, jag vet inte, jag antar att det är olika länder, men USA i alla fall började bygga upp sån, upp sin sån efter oljekrisen på 70-talet. Och det är ju att de ska ha, vad är det, 400 miljoner fat olja som bara ligger i en reserv, och i såna här lägen typ så ska man börja använda den för att fylla ut det gapet liksom. Och det har man ju beslutat om att göra nu, och alla massa länder i världen har gått samman och beslutat om att de ska släppa på då, så att det...
Ja, Sverige bland annat.
Sverige bland annat. Och då liksom, hur stora är de här reserverna? Hur länge räcker de? Det har jag kollat upp lite grann.
Du har inte mätt. Mätt och räknat.
En mätsticka doppat ner och sett hur djupt den kommer ner i. Bättre...
Är det som i Waterworld, att det är liksom en kille på en flotte som sitter i oljan liksom?
Nej, men det är typ USAs första i alla fall såna, var att de typ fyllde gamla övergivna saltgruvor med olja.
Oj,
för fett. Att de hade liksom bara ska få plats med mycket olja och så.
Jag tänker att det är ganska dött runt saltgruvor.
Ja, man får väl anta det liksom.
Så det kan inte vara en jättestor ekologisk konsekvens.
Nej, jag antar att de kanske typ satte cement på insidan av gruvan eller någonting. Jag vet inte, jag har inte kollat.
Som en relining?
Ja, det är väl föreställer
mig. De har relining.
Eller så bara fyller de upp ett hål i marken med olja. Alltså, det är väl helt görbart, antar jag, bara fylla en gruva liksom bara som den är. Jag vet inte om de har relinat, och jag antar att det inte här är de stora anläggningarna idag. Skitsamma. Jag tycker bara det är intressant då att USAs reserver är stora, de är världens största, men i förhållande till
sitt behov liksom.
Sitt behov så är de inte världens största. Vet ni ett land som har betydligt större, men ett land som är beroende, som ligger i Asien, som är beroende av olja från
Kina.
Japan
har såklart,
ett väldigt stort lager. För att de importerar ju typ all sin olja. De har inte så här egen fossil energi. Och de stora industrier och allting som de är beroende av det. Så deras strategiska reserver skulle räcka 230 dagar. Ifall liksom all olja tog slut och de använde upp alla sina lager. Kina gissar man kanske 140 dagar. Som man kan kunna gissa. Så gäller för Kina att de berättar inte för världen. Exakt hur stora lager de har. Liksom, tydligen alla andra bara...
De är som Israel angående kärnvapen.
Smarta.
Jag har ju sett Mad Max några gånger.
Vilken är din
favorit? Australien verkar ju som att de kommer hålla i jävligt länge.
Australien har ju också en väldigt stor oljeproduktion.
Exakt.
Men
USA.
Mad Max 2 såklart.
125 dagar. Och EU, vad tror ni?
Får vi EU oss? Samlat liksom.
Ja, vi har typ beslutat.
90.
Ja. 90. Ja, det är sant.
Är det sant? 90.
Ja.
Jag tänkte också 90. Ja. Det är helt sant.
Nej, efter att jag sa det tänkte du det.
Man är bara så, vi är lite sopor. Varför har vi inte bara en stor liksom, lagerhållig olja? Ja. Indien, 70. Oh. Där känner man lite så.
Det blir en riktigt bullflyktingkris.
Ja. En bra sak för Indien då är att de är helt fine med att köpa rysk olja när de får godkänt för det av USA. Så
ja, det får de ju.
Det får de ju.
Eftersom att kriget går så jävla bra. Så att det var...
Ja, men det är också så att USA har ju satt något som heter waivers på rysk och iransk olja. Som går ut idag också, det avtalet. Jag vet inte om vi har någon update på det här gott. Men det är ju bara, vi har sanktioner mot det här fast vi släpper på sanktionerna. Så vi har inte sanktioner just nu, fast de kommer komma tillbaka igen. Och det var en månad och den går ut nu. Så det är också en sak som fyller upp, liksom, som buffrar problemet med att sundet är blockerat. Liksom. Men även ifall man då släpper på de här, totalt släpper då världen som sagt 400 miljoner fat, lika mycket som hela USAs reserver. Mm. USA själva släpper typ 45% av sina egna reserver. Liksom.
Oj, det är ändå...
Det är ju det, att man så här, ja okej. Okay, ni kan fylla det här gapet en liten tid genom att släppa det här. Mm. Men ska det här fortgå i liksom månader framåt? Det funkar inte. Då måste alla ta slut på hela sina lager. Man måste börja ransonera. Vissa sorters bränsle kommer ta slut och så. Redan nu så är ju flygbränsle...
Skulle precis säga det. Jättekul att ha ett så... Vi tänker vinna det här kriget med hjälp av luftherravälde.
Med luftballonger då.
Zeppelinarna kommer tillbaka.
Äntligen.
Mm.
För att 40% av Europas flygbränsle exempelvis kommer från olja. Som, det är väl typ finare olja än andra sorter. Det är en massa olika kvaliteter på den här olja. Vissa gör man olika sorters petrolprodukter av. Liksom.
Man gör det inte av Venezuelas skitolja.
Nej. Tjocke olja.
Tjocke, den som inte sure, ens går igenom sure, en sil. Liksom.
Sure tjocke olja. Eller vad det var.
Gröt. Ja. Så... Jag tror verkligen att det är så att USA pressas till att...
Det finns ett bäst före-datum liksom.
På det här kriget. Ja, liksom, för vi kan inte ha det sundet stängt längre. Då blir det så liksom verkligen världsekonomisk kris på hög nivå. Liksom. Mm. Och man vet inte heller hur hårt hur, liksom, kedjeeffekterna blir. Jag tror att ingen kan räkna ut exakt vad effekterna av det här skulle bli. Liksom, de kanske inte blir helt superkatastrofala eller så blir de det. Liksom. Det är... Det går inte att säga. Så det är ett väldigt starkt kort. Och jag antar att liksom det är kanske lite en nyhet för Iran också. Hur himla starkt det här kortet faktiskt är i verkligheten. Liksom.
Mm.
Ja, och till viss del kanske att de har haft det som sitt liksom politiska kärnvapen. De vill inte spela ut det för att det är så jävla risky. Och det som krävdes för att spela ut det var ett riktigt existentiellt hot mot regimen.
Mm.
Vilket... man ju skapar när man mördar ledarskapet.
Ja.
Och det borde ju alla ha... Så här, det var ju det jag har sagt i podden, att då förstod man ju... Khamenei var död, var ju när de började attackera båtar i sund. Alltså man fattade så här, nu händer sista växeln är igång nu. Och den har antagligen varit reserverad till... Om det här händer, då gör vi detta.
Och så visar det sig, den funkar.
Den funkar, det. Och nu har vi idag har ju två stycken amerikanska jagare åkt in i Hormuzsundet. Och säger att de typ så här förbereder för minröjning.
De säger väl också att de har sänkt alla Irans båtar som är kapabla att plantera minor.
Mm.
Men har de det?
De har sagt mycket saker. Det är ju jobbigt att de har sagt så mycket saker. Till exempel är det ju så att tidigt i mars så deklarerar ju Trump att de har vunnit kriget.
Ja.
Och att... och att Iran ber om att förhandla om fred. Alltså, det är så här. Ja. Det här stämmer ju inte med vad som händer överhuvudtaget.
Jag antar att man bara kan dumpa ut sjöminer i vatten från en gummibåt liksom, i princip.
Så, men bara, nej, teorin är.
Och att man... men, så, hur viktigt är ens sjöminer i en värld med drönare? Det är väl också det?
Ja, det är också hur skiljer man en sjömina från en drönare. Men okay. Det kanske vi... Men nej, de är viktiga. De är viktiga för att de är ration, framförallt de är billiga. Och du kan inte... De är jättesvåra att upptäcka. Så att jag tänker att minor är någon typ av sista steget. För det är också så att Iran inte heller kan ta bort sjöminorna. Alltså, att liksom minera på riktigt, då är det liksom... Nu pratar vi år att röja. Frans, jag hade vågat köra en supertanker.
Nej, så, de gick in med jagare, men de... sa också att de typ skulle gå in med transportskepp, alltså typ oljetankers och försökte, men vände tillbaka, om jag har förstått det. Så det var det så jävla säkert var det inte.
Och det hänger väl också ihop med Israels agerande. Att Iran, vapenvilan deklarerades, Iran, eller Israel, börjar extremt aggressivt att bomba Libanon, fortsätter bomba, de ökar bombningstakten. Iran säger, vad fan håller ni USA, upprätthåller inte vapenvilan, vi stänger sundet, alltså så att det där destabiliseringen eller instabila läget pågår, och där blir det väl lite så den här, återigen, vad är de olika krigsmålen? Är Israels krigsmål en failed state i Iran? Hur långt är de? Alltså, hur långt är de beredda på att gå? Och där finns det ju andra saker, för det är ju intressant om man pratar om till exempel om reserver och så är det ju så att Israel är ju i princip en energiö. Alltså, de är inte så... De är, försöker vara extremt självständiga när det kommer till exempel elproduktion. Just på grund av relationen till sina grannländer antar jag att det är en central anledning. Ja. Men någonting som har hänt under det där kriget, vilket också är märkligt, för att USA startade och Israel själva startade det utbytet, det är ju attacken på elstationer och elproduktionen i respektive land, vilket Israel borde supermycket vara inte vilja skulle ske.
Ja.
För att då, det, alltså, de kan inte få sin el någon annanstans ifrån, utan de är väldigt beroende av de systemen de har i landet, och sätter du ett par ballistiska klusterstridsspetsar i en el, alltså pratar vi ju liksom halvår till år till att reparera det liksom. Så att, men det är ju liksom, det är också någonstans, alltså, självklart i den politiska dimensionen, men det är ju också att det här robotkriget då, det låter ju mycket fetare än vad det är, den modellen som Iran har krigat med eller liksom haft som doktrin har ju i någon mening fungerat. Liksom. Det förvånar mig. Och...
ja, det känns som att den liksom misslyckades i massa steg där de försökte vara typ konventionella. Liksom. Så här, de skulle ha ett vanligt luftförsvar som skulle stoppa israeliska och amerikanska flyg och bomba dem. Sådana saker, det blev utbombat. Deras radarstationer blev utbombade, bla bla. Allting liksom. De sköt inga sådana kluster. De sköt vanliga robotar. De togs ner. Sen så i slutändan så var de så, okej, men vi har de här kluster. Och det funkar, typ. Så bara, ja. Och det är allt de behöver ha, liksom. Ja, så att de behöver inte vinna, de behöver bara inte förlora. Ja, och sen så...
Så där är man igen på det här, ett konventionellt krig i någon typ av, nu säger jag det, hybrid mellan liksom gerillakriget och det konventionella kriget. För jag menar, det är ju inget, Iran har inte bedrivit någon typ av gerillakrig.
Nej.
Men de har bedrivit ett asymmetriskt krig där de har nyttjat liksom den politiska dimensionen som det huvudsakliga slag och så vidare. Det är väl också att det är ju störigt, och jag tror att det är störigt för många inblandade att Trump säger så jävla mycket saker, till exempel att de har förstört allt, och det var ju bara någon vecka innan han sa att Iran inte hade någon armé kvar, alltså du vet, bara så här. Iran svarade med att skjuta 200 robotar, alltså, och nu pratar man om att man tror att Iran har kvar liksom ett par tusen ballistiska robotar. Så då hade ju det här kunnat fortsätta, och då är det ju inte ens Hormuzsundet utan liksom den här beskjutningen, och vi vet att de har förstört, alltså. Och här tänker jag att det finns en... Nu kommer jag gå ner lite i konspirationsträsket.
Där du hör hemma.
Ja. Men det är ju en annan stor händelse som är ju att den här F-15 är Strike Eagle, blev nedskjuten. Jag antar att ni...
Ja, han som blev räddad.
De är ju två, men då är det ju en pilot och sen är det ju en weapon specialist. Alltså liksom, tänk personen som flyger planet och personen som liksom ser till att vapnen levereras.
Har ni sett Star Wars episode 5. Där i början. Så ser det ut.
Så ser det ut, exakt. Den sköts ner. Kan man ju vara så, det är ju förnedrande. Ja, det, de har ju... USA har också flygit med flera hundra stridsflyg över Irans luftrum. Alltså så, det är...
Inte jätte...
Nej, liksom...
Det är ändå USA som har luft här.
Ja, men jag får liksom man säga
att... Det är ganska överlägsna. Mm.
Båda hoppa, eller båda katapulterades ut med sina katapultstolar. Och då är det ju så att USA, det här får man ändå säga, det finns ju någonting i det bizarra i allt liksom med det här, så finns det ju ändå något lite imponerande i den otroliga liksom dedikation man har i relation till att få hem.
Man ska aldrig lämna någon efter grejen.
Liksom. Ja, och att man liksom sätter igång då med den här räddningsoperationen. Och ganska tidigt, efter några timmar, så lyckas man ju hitta piloten, men weaponspecialisten är försvunnen. Och han har gömts upp i Zagrosbergen. Och så hittar man honom till slut, och det får man ju säga är ganska imponerande. Liksom. Och det finns nog en extremt hög liksom, teknologisk dimension. Så här, hur kommunicerar, vilken utrustning använder han för att kommunicera som inte Iran kunde upptäcka och så vidare. Men, har ni hört om de här två C-130 eller MC-130? Det är ju kommandos.
Vi var tvungna att använda dem i operationen, och sen så lämnade vi dem och så bombade vi ut dem själva för att Iran inte skulle få tag i dem. Vad hade ni dem till i den här räddningsoperationen?
Två, och där är det väl fyra helikoptrar som då ska också burits med de här planen som också USA själva bombat.
Det är ett dyrt liv.
Ja, och då kommer den här frågan, okej, då tänker man ju så. Men okej, de skickade in 100 kommandosoldater, de skulle verkligen rädda de här piloterna. Insatsen är väldigt hög. Jag respekterar liksom ändå i någon mening, för att det finns en politisk, så här, får Iran den här jävla piloten?
Ja, då är det jobbigt.
Eller weaponspecialisten, då sitter ju Trump i skiten liksom. Han hade ju paraderats runt liksom. Ja. Mm. Alltså det hade inte sett bra ut. Det hade inte. Så det kanske är så att man verkligen så bara fan, skicka in 100 jävla elitsoldater, ursäkta uttrycket, rädda den här weaponspecialisten och få ut honom liksom.
Utav alla uttryck vi inte ber om ursäkt för den här podden.
Men då har man, och det är möjligt att det stämmer, och det har blivit fel, man har landat på, man har gjort jättestora transportflygplan, det har blivit strul, man får inte upp dem, det är öken eller något skit, liksom, det är klimatet, det händer någonting, de pajar, man bombar dem. Till alla liksom så riktiga idioter som är så, för Iran gick ut och sa att de hade skjutit ner dem, och att det är det som har hänt, liksom, så, och så har ju det spridits så, att det är liksom en cover-up, att det inte stämmer. Så. Ja, okej. Iran kan ju ha skjutit ner de här, och de här helikoptrarna. De allihopa har kraschat på samma ställe, för vi har ju bilder på dem.
De var det är så jävla dumt att de kraschade liksom rakt in i varandra.
Jag är liksom tänker att de flyger liksom
parallellt,
blir träffade parallellt, går ner parallellt och så.
Det är fett.
Det är fullt möjligt att det är så de går till också.
Fysiskt möjligt.
Det är fysiskt möjligt, men jag.
Har ni sett sånt dykning där man dyker i par på OS?
Mm.
Ja, exakt så ser det
så
ut.
Så
synkroniserat.
Men då tänker jag så här, vet ni var det här händer någonstans?
Antagligen inte i den där bergen där den där weaponspecialisten är, ifall jag får gissa.
Nej, det är inte samma område heller där som F-15 gick ner.
Mm.
Det är inte långt, alltså det är ett angränsande område. Men vet du vilket område det är?
Där det här berikade uranet finns, antar jag.
I Isfahan-regionen.
Aha.
Var de här två planen.
Okej, jag,
du, ni jag förstår vart du
är på väg.
Ja.
Ja. Jag har ju läst det förut.
Är det möjligt att det var så att Trump fattade det här kriget måste ta slut? Jag behöver något spektakulärt att säga vi har vunnit nu.
Mm.
Den här piloten sköts ner, extremt dålig optik. Eller piloten sköts ner, planet sköts ner. Extremt dålig optik, men han riskerade också sitta i sitsen där en av de blev tillfångatagna.
Ja.
När den är nere så har ni möjligheten att använda massa luftstridskrafter till den här typen av grejer, flyga helikoptrar hit och dit, alltså, så det ser ut som att tog man liksom tillfället och var så, vi försöker plocka uranet. Får vi bara, kan vi bara visa upp lite jävla iranskt uran?
Ja, då kan man ju också hävda att den här killen dog för det liksom.
Framförallt kan man bara säga att vi har vunnit. Och vi har gjort någonting som kommer filmatiseras, någonting som kommer gå. Nu kommer nog den här pilotgrejen kommer ju filmatiseras. Den filmen finns ju inom ett 2 år, skulle jag gissa. Mm. Men det finns ju också någonting Operation Eagle klar ifall det här var en misslyckad operation med att landa två stora flygplan lite i ök, eller hur?
Ja.
Alltså att det bara är så här, gör, man gör. Alltså det bara skiter sig. Och jag undrar också hur de fick ut alla de här 100 soldaterna.
De måste ha haft lite fler plan, ja.
Ja, och lite fler helikopter då, antar jag. För det ställer man sig också frågade till. Så. De förlorade ju andra luftstridskrafter under sånt. En AT Thunderbolt sköts ju ner till exempel. Och så. Men det har man inte hört jättemycket om.
Och vad hände med besättningen där?
Antingen så gick den, jag minns faktiskt inte exakt detaljen om det. Så ska jag, men det, så man har haft den här händelsen. Den utspelar sig liksom samtidigt som allt det här. Och sen kommer vapenvilan.
Mm. Ett sista ryck och så gick inte det heller. Och man får bara köra på vapenvilan.
Det kan inte bara vara så att man försöker ta uranet, men redan på vägen ner så börjar man vara så, det kommer inte gå det här, grabbar. Vi skiter i det här. Kan ha ringa en Uber.
Nej, men så då är ju frågan, vad händer med den här freden liksom? Och det kommer ju väldigt mycket ner till vad jag tror Iran ställer för krav och vad Trump är beredd på att förlora. Jag tror att man ska hålla uppsikt är hur mycket iransk media och iransk statsapparat, hur mycket de liksom offentligt förnedrar Trump.
Mm.
För är det så att han inte förnedras jättemycket offentligt, då kan de ju ändå gå iväg från förhandlingarna med rätt maximalistiska segrar. Mm. Och att de fattar att...
Om de inte postar en till Lego-video där P-Texet är våldtäktsman och alkoholist.
Men precis. Och att de går från bordet och är nöjda och tänker... Om vi nu kommer alla ge sig på Trump i USA och demokraterna kommer slita honom i stycken över det här. Mm. Så vi ska liksom inte vara en del av det, för att vi vill bara att det vi har fått igenom med de här förhandlingarna gäller. Och tittar man då på exempel lyfta sanktioner, i alla fall delvis lyfta sanktioner, då stänger de amerikanska baserna i Gulfen, kan de ju fett glömma, det kommer inte hända liksom.
Nej.
Kontrollen över Hormuzsundet, då har ju liksom Iran en helt annan...
Ja, nej, det är...
Men det är väl också delvis därför många tänker att Israel aldrig kommer låta det här få ta slut på det här sättet. Liksom. Alltså att de kommer medvetet accelerera nu. Liksom. Det är väl lite det folk hävdar händer just nu. Alltså i Libanon.
Jo, men precis. Nu har du ju... Alltså det är svårt. Nu när vi spelar in så har vi varit lite lugnare de senaste.
Okay.
Men då kommer det väl också ner till vad kan Trump göra och vad kan Israel göra? Vad händer till exempel ifall Trump säger och Iran säger till USA och Iran säger till USA, vi kommer inte röra er, men vi kommer fortsätta med Israel tills de backar över Libanon.
Mm.
Vi kommer inte stänga Hormuzsundet, men går ni in, då stänger vi Hormuzsundet igen. Alltså är ni med? Trump tror väl inte på någonting?
Nej.
Alltså,
man tänker ju också att USA, den yttersta kapaciteten att pressa Israel också, liksom, eller så...
Det förutsätter det. Liksom.
Ifall inte de har riktigt bra filer med Trump då. från Epstein Island.
Men tycker man inte riktigt att man får känslan av att Trump, alltså att Trump har liksom lämnat Israel, alltså i den här väldigt specifika situationen, i de här förhandlingarna.
Mm.
Att det är lite som förra gången när det var Israel-Iran. Efter Operation Midnight Hammer, när Trump sa nu är det färdigt, och så körde ju Israel vidare, och då var Trump så bara fan håller ni, alltså då var det ju ändå så, nu verkar han ju irriterad på riktigt liksom.
Men andra sidan verkar det som att hela det här kriget har startats för att Israel ville liksom.
Jo, det tror jag absolut, och jag tror att det finns så dumma anledningar som att Trump tyckte att förra grejen var så jävla fet att han inte skulle missa chansen att vara med liksom.
Nej, och verkligen, och så här, det gick så bra med Venezuela. Jag bara, vibe, ska köra här igen.
Alltså. Ja, och det var väl den här, när Israel nu under det här kriget bombade gasfält, så gick ju också Trump ut och sa typ, det kommer inte hända igen. Jag har sagt till Israel att de får inte göra. Alltså, ja, nej, men alltså, jag vet inte om man ska kommentera Trumps, resten av hans kommunikation, för jag menar, den har ju också varit så här på nivån att jag tänker ändå att folk drar öronen åt sig.
Ja,
alltså med det här med att vi ska utrota hela civilisationen i Iran. Ja, liksom.
Och att man bara explicit går ut och säger vi kommer att begå krigsbrott.
Ja.
För det,
ja, precis. Och med utrota liksom. Iran liksom var ju väldigt oklart vad det betyder.
Men det var också sinnes... Alltså verkligen,
verkligen.
Den säger så.
Men det är också Trumps modus operandi på något sätt att säga knäppa saker liksom. Men... Det som var så här, de här specifika krigsbrotten. Vi ska bomba broar.
Och infrastruktur och så. Liksom. Att säga det liksom.
Det är ändå liksom, då blir det konkret på ett annat sätt. Så här, typ, de här krigsbrotten
är
övers på min liksom, att göra-lista nu. Det är liksom...
Men det var väl därför man också fick att det kändes som taco liksom. Sen har man väl jag vet inte, det som händer i magarörelsen är väl också intressant. För det diskuterade vi ju lite i, vi har ju diskuterat det, Myran, om hur magarörelsen förhåller sig till det här. Och, ni har ju Tucker Carlson länge liksom varit lite utanför den sfären och kört sitt eget race. Men han blev ju också väldigt explicit på ett sätt. Typ, soldater, ni måste sluta följa ordrar. Alltså, det var ändå liksom så. Och man har ju hört att och Trump har också hamnat i den här verbala tjafsen med den typen av högerinfluenser som han tidigare har kunnat antingen då ignorera och dansa parallellt med på något sätt. Och det tänker jag också är en sån sak som betyder att det kostar honom på riktigt, där det känns för honom. Alltså, tappar han, splittrar sekten, även om han behåller majoriteten och så. Det är dåligt, liksom.
Jo, men det, jag vet inte, min bild är väl fortfarande att det inte har hänt. Alltså,
nej, jag håller med.
Något är jättestort där, liksom, men ja, absolut. Och det är väl att det blir fler såna magadissidenter, liksom. Mm. Men det har ju funnits länge såna, precis som du säger, Tucker Carlson har väl lämnat pro-Trump-lägret sedan ganska länge, liksom. Och jag menar, bara alltså, i sin första administration brände han ju också massa folk. Vad heter han med den konstiga mustaschen? Han som har sånt vansinnigt utseende.
Va?
Som var säkerhets... Bolton, eller vad heter han?
Ja, Bolton.
Ja, han droppade väl redan där, liksom, och bröt med Trump och liksom... Mm. Men också bara så här, typ, Joe Rogan har väl liksom distanserat sig en del i den här Trump-psyken och sådana saker. Också för sådana saker som typ, jag trodde inte han skulle göra ice-grejen på riktigt. Och nej, du tror att...
Nej, men Tucker Carlson kallar väl liksom Trump en slav.
Oj.
Som inte tar egna beslut längre. Och att han typ, jag har alltid gillat Trump, men... jag tycker synd om honom. Och sen så postar ju då Trump på Truth Social liksom ett stort angrepp på flera av de här tidigare akolyterna.
Green, vad heter hon?
Marjorie Taylor Greene.
Ja.
Magic the Gathering.
Och Candace Owens då, att de var korkade, att de var låg IQ och sånt.
men om man får zooma ut ännu mer, så måste det ju vara en jätteprestigeförlust det amerikanska världsherraväldet, liksom. Alltså om man nu tänker att det, eller så amerikaner tänker ju att det finns ett sånt. Det är vi som styr världen, liksom. Det måste ju vara en jätteförlust för den, liksom, prestigen. Alltså om vi nu utgår ifrån att de losar, vilket det känns som att de gör, liksom. Vad får det för större konsekvenser? Inte bara för Donald Trump, liksom, utan för det amerikanska projektet.
Liksom. Men jag tror väl, jag skrev en text i Svärm för ett halvår sedan ungefär, som behandlade ju lite den situationen som uppstår nu. Och jag tror att, jag tänker att man kan tänka på det på två olika sätt. Den här situationen berättar, å ena sidan cementerar den liksom det globala världsherraväldet på det sättet.
USAs militärteknologi är så överlägsen allt annat att de kan bara liksom köra.
Luftherraväldet och informationsherraväldet är så pass tätt att de kan mörda liksom regimen i Iran. Och alla alltså, och du kan inte stoppa dem. Det spelar liksom ingen roll.
Det är som i Death Note, eller hur?
Ja. Och det har ju cementerats, liksom, Iran, och det visste vi ju redan sedan i somras att liksom Iran inte hade förmågan att stoppa Israel, och inte bara det amerikanska utan även det israeliska, vilket är ett land med 10 miljoner invånare. Alltså det men med liksom västerländsk teknologi kombinerat med, alltså, men det ger ju till den här area och access denial-modellen som ju Kina har lutat sig in på och liksom parallellt bygger med sin projicera makt genom flotta och så. Den modellen har väl visat sig faktiskt kunna utmana amerikanska. Och då tänker jag till exempel, om Iran kan stänga Hormuzsundet och USA inte riktigt enkelt kan göra någonting åt det, vad kan Kina då göra med haven?
Ja, fast andra sidan visar det väl också... Eller det finns ju liksom... Jag tänker en skillnad på att vara en nation som Iran, som redan är jättesanktionerat, avskuret från världen, har inte i just det här läget har förlorat sitt luftherravälde, sönderbombat i olika aspekter, liksom. Okej, vi har inget kvar att liksom lösa på något sätt. Vi kan bara skapa en världsekonomisk kris. Medan en aktör som Kina, som är liksom ett globalt nav i världskapitalismen, kanske det främsta nu på något sätt, eller USA, eller de eller USA, liksom, hur man ser på det, produktion och konsumtion och så vidare. Ingen av dem kan riktigt göra motsvarande saker, liksom. Tvärtom så verkar det som att Kina är med och är påtryckningar på Iran för att de ska gå till de här förhandlingarna, liksom.
De skeppar väl också vapen just nu?
Ja, det verkar det också som.
Säljer manpads.
Men då tror jag inte man har liksom ifall de fuckar på det sättet, då fuckar de ju för sig själva. Ifall de börjar stänga oljetransporter i världen, så är det dåligt för dem. Liksom, de är ju också en av de som drabbas hårdast av Hormuzsundet, just eftersom Asien får så mycket olja på det hållet. Liksom.
Men jag tror att du missförstår mig då. Jag menar att poängen med den doktrinen, eller liksom operationella eller eventuella lokal maktprojicering, handlar ju om att kunna säga, ni kan inte röra oss. Vi kan å andra sidan inte invadera er, men ni kan heller inte...
Nej.
Alltså att det blir ju en tydlig signal till väst. Ja, men ni kanske kan uppnå luftherravälde över Kina. Stor grej. Men vi kan... Och då jag förstår att det finns en skillnad här. Eftersom att man då till exempel läser... Ja, om ni stänger haven, så påverkar det världsekonomin jättemycket. Ja, det påverkar också världsekonomin väldigt mycket att Kina då är i krig, till exempel.
Jag menar det. Alltså, jag tror
men
den
det finns
effekten...
ju en förmåga att exportera den typen av kraft.
Nordkorea
till aktörer liksom, och säga så här, ja, men vad händer med Ansar Allah till exempel? Mm. De gick ju aldrig all in i detta. De tog sig, alltså, de verkar ju, om vapenvilan består, så blev de aldrig riktigt en aktör i det här. Hur mycket kommer förmågan att byggas upp där?
För att i nästa situation kunna trycka på knappen liksom.
Och på två ställen. Då vi både stänger Röda havet och vi stänger Hormuzsundet. Och i en större konflikt, vi stänger också Taiwansundet. Alltså där liksom, vad är det, hälften av världens alla jävla fraktfartyg går igenom med någonting. Alltså det är en sån absurd summa.
Absolut. Jag tänker att den kanske tröskeleffekten, vad ska kalla det då, har Kina redan uppnått genom att vara...
Absolut, men det har då cementerat...
Absolut.
Och ni kan inte göra någonting åt det.
Nej, men... Och
ni kunde inte ens göra någonting åt det mot Iran.
Men jag tänker kanske i sådana fall, ifall man ska som tänka på den, att kunna exportera den här logiken till andra saker, så tänker jag att det kanske skulle kunna vara snarare i lokala konflikter som inte skakar hela världsekonomin, men som skulle kunna skaka ett enskilt land liksom, på något sätt. Kan man liksom fucka Östersjön eller någonting liksom? Alltså kan man...
Ja, visst.
Kan man fucka Engelska kanalen eller någonting?
Med asymmetriska, alltså då,
ja, precis, med asymmetriska krafter.
Vad händer om man tanker i Engelska kanalen blir påskjuten av en sjömålsrobot?
Ja.
Vad händer då liksom? Stängs trafiken? Alltså, vad händer? Och vad händer med världsekonomin? Kan en icke-statlig aktör...
Ja.
Alltså det är ju inga jättesystem.
Kan du och jag?
på dagen är man en simpel poddare, och på natten blir man en kustartillerist. Nej, men...
Ja, och alltså just nu har vi ju någon situation relaterat till det här med att det är någon pipeline som går från Italien in i Centraleuropa som är saboterad. Jag vet inte hur allvarligt, jag har inte läst in så mycket på den här nyheten liksom, men... Jag tror att det är liksom att den är står på stolpar på något sätt, att de är sabbade eller någonting liksom.
Okay.
Att det är verkligen inte något som behöver ett flyganfall då från en världsmilitär makt, utan det är liksom någonting som
du och jag
kan göra. Jag
tog blå upp på pipeline.
Precis.
Nej, men min poäng då, för att fortsätta den, och kanske lite minligt i det som sades nu, så tänker jag att det vi ser är ju att den här teknologiska utvecklingen som man föreställde sig skulle leda till med AI och liksom drönare och hela den diskursen, kriget i Ukraina och så vidare, så är det ju att vi pratar väldigt lite om haven. Mm. Pratar lite om haven, och här, det här kriget har understrykt den poängen i den här svärmtexten, vi kan länka den, att det är den som kontrollerar haven kontrollerar världen. Liksom. Att det finns inget substitut till skepp och skeppstransporter. Nej. Och när den teknologiska utvecklingen har möjliggjort och kunnat flytta den typen av system mycket längre ner i... tillgängliggjort dem. De är demokratiserade.
Ja.
De finns till det bara då, till exempel genom simpla drönare. Eller, då kan man helt plötsligt bli en aktör till havs.
Ja.
Inte genom att kunna projicera makt på andra sidan jorden, men genom att förneka makt. Alltså det här, och där kan man liksom chip to Gaza eller liksom... Alla de här sakerna. Någonstans är det väl det som händer med de här ryska, påstått ryska spaningsdrönarna och drönarna runt olika fartyg. Så. Uppenbart så kan man ju röra runt i grytan angående liksom, röra runt i grytan i den nautiska sfären så att säga. Med ganska enkel och billig teknologi då.
Men om jag får en spaning, så bara en gissning. Donald Trump får på röven prestigeförlust deluxe. Han kommer inte liksom kunna brösta det och vara så, nej, i själva verket vann vi. Utan det kommer liksom vara uppenbart en förlust. Om jag var Kuba så skulle jag varit väldigt orolig just nu. För jag kan mycket väl tänka mig att det blir revansch.
En easy win på ett annat ställe.
Ja.
Eller så är det precis tvärtom. Det kanske är precis tvärtom. Å ena sidan, vad innebär den här maktprojiceringen, lokala maktprojiceringen som Iran kan göra? Vad innebär den för Kuba? Innebär den att Iran helt plötsligt kommer börja vara, spela på en global arena?
Mm.
Innebär det att Trump inte har råd att riskera, alltså att inte dra igång en grej till? Alltså, ja, är ni med?
Ja, ja, ja.
Att det framstår som, men det ska du göra, lägga ja. Av liksom, att han ja, inte har ja. Råd att spela längre. Eller då för den delen att Kuba säger, vi är också sjömålsrobotar.
Mm.
Då man, börjar vi
stänger Floridas den jävla yeah. viken, vad heter den?
Ja, mexikanska golfen.
Mexikanska
amerikanska golfen. Menar du?
Arabiska menar du?
Arabiska golfen.
Så att det är...
PGA Tour.
Ja, nej, men alltså, att, vad händer då?
Mm.
Ja.
Det blir väl en markinvasion, skulle jag anta.
Ja, ja, det känns inte riktigt som att det är samma grej. Att de inte har samma möjlighet att stänga någonting riktigt. Det är inte samma.
Mm. Det är inte samma, nej. Fast om, de, om man... Det här menar med tröskeleffekten, liksom. Ja. Ifall Kuba går ut och säger så här, ja, fast vi har faktiskt smugglat in sjömål, vilket de ju lär ha gjort. Liksom, de lär nog ha rätt mycket sjömålsrobotar, det är en ö, som vill förhindra en eventuell invasion. Men bara så här, okej, men vår plan ifall ni börjar jävla som oss på riktigt är att vi bara gräver ner oss och skjuter skepp, liksom.
Mm.
Eller att så, vi har faktiskt, vi fick faktiskt kärnvapen ja. I Kuba-krisen och vi har kvar dem.
Och Lenin är inte död. Han är... Men vi har eftersom att Che Guevara fick så många barn så har vi också kunnat dela klonigt sätt.
Det är ett, en hel armé av Che Guevara.
50% av världens befolkning vänder sig direkt mot sina ledare. Det är vi klara för ikväll, tror jag. Tack så jättemycket för att lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eldrörelse. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi eld.och.rörelse. Jag skriver mest på Blue Sky eller i vänstertidningar. Jag heter Martin Hansson på Blue Sky. Myran Andersson på Blue Sky.
Kalle på Blue Sky.
Mm,
Kalle, bara Kalle, ska du skryta nu?
Att jag var väldigt tidig på Blue Sky. Jag tror jag var en av första fem faktiskt. Jag tror faktiskt
det. Jag tror inte jag.
I världen?
Nej, i Sverige.
Ja, okej. Okay.
Alltså, det låg chans att någon annan
den namnet
Kalle. Exakt.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra.
Jag kanske startade Blue Sky själv. Jag tror att jag kanske var med lite.
Och... Jag var ju på en fest där en person som senare träffat Blue Sky-grundaren och vi snackade ju lite om att det behövdes ett alternativ till Twitter. Så jag brukar...